Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är så otroligt glada och stolta över vår gäst som är här idag, Johannes Hansen. Du är föreläsare, författare, en av Sveriges främsta coacher, eller mentala coacher ska vi kanske säga. Och du har också den egna podden, Johannes Hansen. Välkommen till studion!
Tack så mycket.
Och idag ska ju du lära oss att bli lite mer hela människor.
Wow.
Ja, det är, du behöver inte känna någon stress överhuvudtaget. Yeah, men det är ganska mycket som vilar på dina axlar just nu.
Yeah. Mm. Nej, men det är vanligt så kör.
Ja. Kan vi prata om hur började du med just det här mentala coachandet?
Ja, det här är så intressant. Hur landar man i det här liksom?
Mm. Jag tror att många som jobbar med att hjälpa andra människor psykologiskt eller mentalt började på något sätt med att hjälpa sig själv. Jag tror att det är ett sätt att gå in i det mesta. Att så här, man är superintresserad av det. Det är kul också att prata om att man förmodligen har haft stora problem. Annars skulle man inte göra det. Och har kanske fortfarande. Men för mig så är ju den kopplingen tydligt. Att jag hade väldigt stark panikångest i tidiga tonåren. Och där hittade jag självhjälpsböcker. Som blev liksom min biljett till att det går att jobba med sig själv och komma tillbaka. Mitt första träningsprogram mentalt var att ta sig hemifrån till bussen på väg till skolan och ta en lyktstolpe i taget och sen bryta ihop och så springa hem igen och så. Sen ställa mig på bussen och sen inte klara av att gå av bussen utan åka hem igen och så jobba mig fram till att till slut orka, våga och kunna vara i skolan.
Har det varit så här hela din uppväxt eller har det liksom varit en händelse som har utlöst det här beteendet?
Ja, men det är svårt för mig att skriva den historien rent eftersom jag inte har tydliga minnen, helt klart. Men jag har ju hjälp att liksom, du vet, jag har ju vuxit upp med mamma då och kan bolla med henne om vad som har hänt och när och sådär. Men jag vet att en upplevelse eller en resa när jag träffade min pappa nere i Stockholm som jag har skrivit om i min första bok också. Den var väldigt triggande av kontrollförlust för att jag verkligen ville träffa honom. Jag hade inte vuxit upp med honom och hade väl den här drömmen om vad det skulle vara att ha en pappa liksom. Och han var väldigt elak och vid ett tillfälle så var han väldigt, väldigt elak och då så minns jag att jag liksom nästan lämnade kroppen för att det var så jobbigt. Och den disassociationen och känslan av kontrollförlust som jag fick då, som jag idag kan formulera men inte kunde då såklart, den la liksom någon form av repa i skivan. Som sen när jag utsattes för press eller skulle lämna hemmet när jag blev äldre, triggade en känsla av liksom väldigt stark svår ångest. Som ibland eskalerade och blev liksom panikångest så allting snurrade och du vet, tappade kontroll över kroppen och sådär.
Men jag måste ändå säga, otroligt imponerande att du då som tonåring genom böcker själv ändå gör hela den här proceduren och att du alltså hjälper dig helt själv. Det är ändå en ganska otrolig historia.
Ja, men det är det. Sen ska jag säga att helt själv var jag inte, men jag hade ju mamma i det också. Mm. Och jag hade vuxit upp och se min mamma själv förlora total kontroll över kroppen.
Mm.
För hon gick igenom en väldigt svår terapeutisk process där hon förlorade samma kontroll. Så jag kunde ju se, jag växte upp med henne när vi satt i bilen utanför Konsum och vi skulle gå in. Och jag sa, du behöver inte gå in mamma, jag kan handla åt dig. För att jag vill inte se henne bryta ihop inne på Konsum.
Hur gammal var du då?
Nu är jag yngre, jag vet inte hur mycket yngre. Men jag är för ung.
Mm.
Men hon var ju stark och visste hon skulle ta sig själv tillbaka. Så hon sa, jag måste in på Konsum och bryta ihop och plocka ihop mig själv igen. För det är så man kommer tillbaka.
Mm.
Så att jag hade ju, hur märkligt det än blir, liksom, sett min mamma plocka ihop sig själv från väldigt jobbiga känslor. Så det hade jag ändå förstått, även om det gav ett medberoende för mig, så fanns det ju där någonstans. Jag plockade hennes böcker från bokhyllan hemma och började läsa. Och så började jag utmana mig själv också. Påhejad av henne, ska jag absolut säga. Mm. Men det är väl den där relationen som jag tror många kan relatera till. När man har varit med om väldigt jobbiga saker i sitt liv. Där man ifrågasätter om det ens är värt att leva. Som man också skapar en väldigt stark relation till sig själv.
Mm.
Och därifrån så, där, så liksom...
Precis, där börjar vi. De jobbiga liksom, terrängerna börjar jag hitta väldigt mycket ljus och hopp i att det går att träna sig själv. Och bekräftelsen jag får på att det går att komma tillbaka även om det är tufft och jobbigt och sorgligt gör ju mig, ja, men jag skulle säga manisk när det kommer till läsande.
Mm.
Av att så här, jag började ändå tidigt bli då peppad av de som skrev böcker eller som inspirerade till att om jag kan plocka mig själv tillbaka från det här, vad är min potential? Vad har jag möjlighet att göra? Och hur stort kan det bli om jag fortsätter liksom träna mentala muskler? Så där började kärleken, och kärleken idag är fortfarande, jag blir bara liksom, jag älskar personlig utveckling bara mer och mer. Det är märkligt alltså hur mycket jag tycker om det. Och hur fint jag tycker det är att så mycket av min tid ägnas åt att sitta i möte med människor som få kontakt med sig själv och gör saker som är läskiga och jobbiga, men de vill det och utmanar sig själv.
Mm. Det är ju det du har sagt nu 2024, Jessica, att hela ditt år här ska bli att du ska bli mer personligt utvecklad.
Ja, jag vet. Jag kommer hänga med Johannes hela, varje dag, hela året.
Va?
Skicka DM. Då hör jag med det här nu då.
Nej, men det som händer då är att jag kommer skriva lyssna på podden.
Ja, precis. Läs boken igen, som jag sa.
Ja, precis.
Men hur många böcker har du nu skrivit?
4.
Ja.
Det började ju i den där enorma passionen för det. Det är att komma igång sen som tid, liksom 21-åring i Borlänge för att utveckla företagsledare. Vilket är liksom naivt och inspirerande samtidigt. Och liksom börja coacha människor och träna på det där och slipa sina egenskaper. Samla på mig massa klienter och erfarenhet. Och sen börja skriva om det jag lär mig att jag gör för att sprida ut det i större utsträckning. Och mycket av hela den liksom missionen vi har tillsammans i teamet är ju att skapa saker som jag hade önskat hade funnits när jag behövde det.
Mm.
Liksom. Och sen tillbaka till tipsen då att säga, men lyssna på podden på de temana som finns där, eller läs den här boken Tough Love kring träning om du nu ska ha det, eller bli starkare genom starkare boken, eller nu som vi släpper webbkurser för att specifika områden du kan träna eller utveckla. Det är ju så jag vill nå ut till fler liksom.
Mm.
Så att ja, det genomsyrar allt att sprida den typen av kunskap. Jag är helt otroligt peppad av perspektivet som är det går att lösa dina problem. För det var egentligen det som också hände med när jag läste böckerna. Det är ju helt sjukt att att ingen berättade för mig när jag växer upp att det finns lösningar på stort sett alla mina problem. Och här finns det någon som har skrivit det. Varför gör vi inte bara så här? Och det är det jag fortsätter göra nu i de miljöerna jag befinner mig idag. Med massa framgångsrika människor. Av att sitta tillsammans med dem och inse att både de psykologiska, grupppsykologiska och liksom företagsmässiga problemen går att lösa. Och man ska bara allokera brain power till det. Och träna sig själv.
Och varför gör vi det så svårt då? Som till exempel, men gud, jag sitter på det här jobbet som jag hatar. Eller jag är i den här relationen. Varför gör man det så svårt?
Det är en kombination av, och vad jag vill göra är ju sprida kulturen av att man ska lösa sina problem. Det är naturligt för de flesta att man löser sina problem. Man växer upp i en miljö där man snarare hittar på ursäkter eller undanflykter. Och oftast beror ju det på att man inte vill utmana rädslor därför att man är bekväm.
Mm.
Och det sorgliga är att vi blir bekväma så tidigt i vårt liv. Och sen så tänker vi, av någon anledning så föds tankeviruset, det ska inte vara jobbigt längre. Och sen så inser man att man blir svagare för varje dag som går. Det är liksom den grundläggande anledningen till att det blir så där. Och sen så omger man ju sig med tyvärr andra förlorare som säger samma sak.
Andra förlorare. Ja, nej men så är det ju.
Vi har ju frågat våra lyssnare lite vad de vill ställa för fråga till dig. Och vi har ju landat i självkänsla, stress och utbrändhet och sätta upp mål.
Just det, ja.
Det här är sjukt intressanta frågor. Alltså självkänsla är ju, va? Vad skulle du säga?
Nej, jag räcker upp handen.
Jag räcker upp handen.
Ja, Malin, varsågod. Ja,
jag tänkte, kan vi prata lite om Jessica som ständigt är så otroligt stressad och hennes tid räcker aldrig till?
Nej, vi kan prata om vem som helst. Ja. Gärna er två, det är ju skitkul.
Det är bra. Kör. Mm.
Då har vi fått en fråga bland annat. Hur...
Så att nu, jag tror att du skulle gå in på din fråga nu, men nu byter du spår.
Nej, jag håller mig till schemat.
Okej, förlåt. Ja. Jag håller till schemat.
Likgiltighet.
Ja.
Hur gör man när man bara känner att nej, fan, det här, ja, jag har ingen lust. Det är liksom, jag känner ingenting. Jag orkar inte gå upp morgonen. Jag vill inte gå till jobbet. Jag vill inte ligga med mannen eller kvinnan. Jag vill bara, jag vill.
Yeah.
Hur kommer man ur den? Liksom, det finns ju antidepressiva, naturligtvis, men alla...
alltså... Lika snabbt som vår kultur så är du snabb på att säga antidepp det första du gör.
Nej, men det är det jag menar.
Men här, är
det
någon som antidepp inte... har funkat
nej, men det för kanske inte den vägen man vill
mer
gå.
Peppad? Nej, precis.
Om man ska liksom göra det utan att... Du ska göra det själv för egen maskin.
Ja.
Vad gör du? Hur gör
du? Ja, men förhållningssättet till likgiltighet. Jag tycker man ska se först alla sina känslor man har som rimliga.
Mm.
Vad menar jag med det då? Jag tror att kroppen är i sin essens väldigt hälsosam. Så den säger dig någonting.
Alltså med signaler liksom.
Ja, och känslan likgiltighet.
Mm.
Kanske är känslan sorg.
Mm.
Besvikelse.
Mm.
Uppgivenhet. Och jag tror att det finns en stor övning och jättemycket att vinna på att bli bra på att formulera vad det egentligen man känner. En annan sån rubrik som många använder är ångest. För att den egentligen är skam, skuld, stress, alltså det vill säga att man hittar vad är det egentligen jag känner och varför. Så likgiltighet till exempel kan ju vara att du har försökt någonting väldigt länge och sen så känner du att det går inte framåt eller det blir inte som jag vill.
Mm.
Och då går det att välja två liksom lägen. Det ena är ju då att jag mest har sats igen och jag peppar mig själv till att försöka ytterligare en gång för det ska vara värt det. Jag måste hitta inspiration för det. Så du ska fylla på med inspiration. Eller så lägger man sig ett passivt tillstånd där man tänker att ah, men det är i alla fall ingen idé för det spelar ingen roll för mig. Och sen så ger man upp liksom. Och pratar jag med en person då som är likgiltig så handlar det ju mycket om att navigera i det här. Och vad gör jag ofta då då? Ja, men då skickar jag ut ett antal liksom förslag vad personen känner.
Mm.
För att se, börja härleda, vad är jag någonstans? Stämmer det här på mig liksom? Eller är jag bara misslyckad enligt mig själv? Jag hade en ribba för, det här vill jag uppnå, så här skulle livet kännas, så här skulle det vara.
Mm.
Men det är inte så just nu. Och då så ger jag upp, lägger mig på rygg och tänker att det är ändå ingen idé. Och då tycker jag att det är kul att retas liksom. Så ofta säger jag ju, okay, men du är kanske en förlorare. Det kanske är därför du känner dig likgiltig.
Ja. Ja. Hårt ändå. Alltså på de som ligger...
Om den nu, den låg ju inte så vi.
Nej, jag tyckte du sa nej, alltså du, han ligger personen ligger, ja, herregud. Nej, precis. Och där kan vi ju ta upp förlorarfrågan.
Ja, men så min poäng är nej, den kanske inte kommer dit från en jättebra plats. Men det är en stor skillnad på någon som uppgivet är helt utslagen och någon som säger jag känner ingenting.
Mm.
För det här är också det du lär dig om en människa. Om du jobbar med någon över tid, jobbar med mycket människor. Så det tror jag att man framförallt har lärt sig när man har varit och besökt turnéer jag har kört. Jag skickar ut mickar i publiken och pratar med publiken. Jag har lärt mig jättemycket av att jag coachar någon då. För jag ser dem, jag coachar dem och ger dem råd. Ofta så är jag ganska utmanande och retande så här som jag pratar med er. Men publiken ibland svarar ju upp med att de blir liksom förnärmade åt personen. Men när jag till exempel kanske säger så. Men du kanske bara är en förlorare. Det kanske är därför. Och då börjar personen garva. Fast publiken ser ju inte personen som garvar.
Nej.
Så de blir så här. Vad säger du? Och blir liksom rädda för allas skull. Liksom. Vilket är en fin empati. Men de förstår inte greppet jag gör. Att vi håller på med någon form av verbal kampsport. Och bara testar personen.
Mm.
För börjar du le då. Då vet jag att vi har någonting här.
Men ler de liksom...
Du kanske till och med poserar din likgiltighet. För att det du egentligen vill är bli sedd.
Ja.
Du kanske känner att du inte fått bekräftelse på hur länge som helst.
Nej.
Och så nu sitter du där och bara säger, men jag tycker att livet är skit. Och så säger någon så här, ja men ditt liv är skit ändå. Och då, de har aldrig varit med om det.
Nej, så vad det fan så här, säger du?
Ja, och då reagerar man på ett sätt som gör att man säger, nu har vi någonting att jobba med. Ja. Där är det ju. Ja. Och då kan jag direkt också säga så här, du är inte alls likgiltig. Det är du garvar ju till och med.
Ja.
Vad händer precis? Och så kan vi börja reflektera, vad händer nu? Nej men, fan jag är ju bara ledsen, kanske någon säger. Jag är ju jätteledsen. Det här vill jag göra, det blev inte så. Eller, jag vet fan inte hur ska jag fixa det här.
Mm.
Titta, det där är inte likgiltigt att säga.
Nej.
Du vill ju fixa det, säger du. För du vet inte hur bara. Ska vi inte lösa problemet då istället? Alltså, hitta sätt som man triggar igång någon på. Om du personligen sitter här och inte har mig som bollar med dig på det här sättet då. Jag känner mig likgiltig. Men börja första övningen. Vad är det du egentligen har varit med om? Är det så att du har pressat din kropp stenhårt under jättelång tid nu? Med stress, det har hänt problem i din familj. Du har varit inom covid. Det har varit en dålig ekonomi. Du befinner dig i ett läge där det är så här. Fan, jag är totalt overwhelmed. Och jag har ägnat så mycket energi till att försöka lösa problem och det funkar inte. Jag är trött. Okej, okay. Ibland brukar jag då säga, du får inte fatta några beslut alls förrän du sover bra i 2 veckor.
Exakt.
Så att så här, din analys av var du befinner dig någonstans stämmer säkert inte.
Jag måste skriva upp det här. Vänta, du får lyssna på några beslut.
Ja, så att ser ni om jag är på väg någonstans? Alltså likgiltighet, okej. Okay. Vad är det du egentligen känner? Vad har du varit med om? Lär känna dig själv. Förstå dig själv bättre. Alltså för många så är det ju på andra sidan av att man blir triggad i vad man faktiskt känner. Så släpper ju likgiltighet. Och det här bygger från narrativet. Dels har du hälsosamma reaktioner på ditt liv. Din kropp fungerar. Det andra är, du är liv. Du är passion och drivkraft. Det är ingenting du får. Du är byggd för att alltid ha det.
Mm.
Så du måste ställa dig frågan, vad ligger i vägen?
Mm.
Från det du redan har. En person som är i en bra miljö är naturligt driven. Den tycker att det är kul att vara sig själv.
Mm.
Men då måste den fungera. Så det kan vara ett fysiologiskt problem. Du har inte sovit på jättelänge. Så du har ingen energi. Du äter fel. Liksom. Du tränar inte. Så du kan inte få energi. Sätter du den i en bra miljö med bra rutiner och sen så kommer vi till nästa steg som ju längre upp du kommer i livet, ju mer relationer har du haft över lång tid, ju mer besvikelser har du gått igenom och vill komma tillbaka från, ju mer städande har du behov av i relationer. Det finns ju massor av uppbyggd friktion i relationer över lång tid som man behöver städa regelbundet, och ju mer städat du har, ju mer energi kommer du frigöra och ju lättare kommer ditt liv kännas.
Jag har en fråga.
Mm.
Har någon någonsin, när du har sagt så här, ja, ah, men du kanske är en förlorare.
Mm.
Är det någon någonsin som bara, ja, nej, men det är jag.
Hej då, tack.
Alltså förstår vad jag menar?
Mm. Nej, men det är spännande med just den kommentaren. Ja. Att jag har aldrig varit med om det som de flesta människor är rädda för ska hända i någon kontext jag varit i.
Ja, okej.
Okay. Alltså, och det har ju att göra med ansatsen till vad jag säger.
Mm.
Jag säger ju inte på ett härskande sätt.
Nej, det är inte det jag menar. Men jag menar, är det någon som har varit så deprimerad? Eller förstår du vad jag menar? Att de bara så här på riktigt bara...
Ja, absolut.
Ja,
och det finns ju inte många konversationer om självmord.
Mm.
Ja,
och för absolut. Fan.
Så att jag var inte rustad för det jag kastades in i som coach.
Nej.
Som 21, 22, 23, 24-åring. I de miljöerna jag helt plötsligt var inne i när jag blev framgångsrik och träffade massor med människor som tänkte, fan, det här är ju människorna som är framme och stjärnorna och sådär. Och sen sitter du i samtal där någon bara såhär, du, jag måste bara snacka med dig om en grej. Och sen så kommer du in på sådana här ämnen. Liksom. Mm. Så givetvis har jag varit i jättesvåra situationer där jag har lärt mig hur man på bästa sätt tar hand om sig själv och så bra som det går den andra.
Mm.
Och behövt vara i själv genom mycket terapi och coachning för hur man hanterar sånt.
Ja, såklart.
Så det finns ju olika sporter i det här. Liksom. Det finns en av att så här, om jag märker att jag träffar en person som är totalt likgiltig på grund av att den är svårt deprimerad, så hade det inte det första varit att jag har sagt att den är en förlorare.
Nej.
Det är bra att du kan känna det, tycker jag.
Ja, men jag är nog inte särskilt långt ifrån att säga det.
Nej.
Någon gång.
Mm. Nej, men det
och, det har att göra med att det finaste man kan göra för någon är att vara helt ärlig samtidigt som man har gjort det från kärlek.
Mm. Men det slår ju, det kan ju slå tillbaka. Alltså beroende på vart, alltså jag tänker så här, vänner som liksom ältar, som är bara lopar en negativ liksom relation eller jobb eller vad det kan bero på, eller vad det kan vara. Det har hänt mig när jag har varit ärlig och sagt så här, det här, så här kan du inte fortsätta.
Nej,
du måste
bryta
ditt mönster.
Det här är sanningen. Mm.
Då har det ju ramlat tillbaka på mig att jag har blivit liksom en dålig person.
Ja, men,
det har ju löst sig till slut. Men liksom, Hur
förhåller jag mig? Ja, jag är en dålig person. Ja. Ja, men så här, i väldigt stor utsträckning, över väldigt lång tid, har ju jag varit en person som har kommunicerat på ett sätt som inte är särskilt populärt hos många.
Mm.
Mm. Hur hanterar jag det? Genom att jag tror på det jag gör.
Mm. Och om du då ger tips till oss, eller de som lyssnar, att okej, jag har en kompis som är i en osund relation, eller ältar. Hur ska man då approacha den personen? Eller vad ska man säga?
Jag tänker ju att det också blir en fråga, vem vill du vara först? Mm. Så att vad jag lutat mig mot då när jag får då kritik, oftast återigen, och det här ska jag vara väldigt tydlig med, det är ju inte från dem jag har jobbat med. Och det är väldigt sällan så. Det har varit några absolut exempel på människor som såklart, som i alla relationer, är kritiska till vad man har sagt eller gjort. Men då har man ju också samtalet om det. Och här tror jag att det är en så viktig del i att en relation, om den är betydelsefull för dig, så är det någonting du jobbar med. Alltså det är inte så här, det avgörs ju inte i en sittning.
Nej.
Med en konversation. Och det är där jag tror att rädsla gör att vi tror det.
Mm.
Så att, vad är tipset då? Det blir ju otroligt beroende på nu då.
Mm.
Därför att jag kan ju kommunicera på ett visst sätt på grund av vem jag är. Eller hur? Alltså jag menar, jag har ett visst typ av språk. Ja. Jag coachar ju mycket människor kring vad de ska säga till andra. Jättemycket handlar om relationer. Så beroende på vad jag är bekväm med att säga, hur jag är, hur jag hanterar. Jag kan ju gå in och säga, jag har ju levt en stor del av mitt liv i det man skulle kunna kalla för djupt vatten. Liksom, och varit på en terräng där folk känner så här, okej, här är du själv. Liksom, nu backar jag ur. Du säger de här grejerna, jag orkar inte lyssna på det. Liksom. Och nu har jag ett medvind av att folk vet om att jag är så det blir det ännu lättare och så vidare. Yeah. Jag vill bara förtydliga att det har varit en gedigen träningsprocess att kunna uttrycka mig som jag vill göra.
Mm.
Yeah. Och det menar jag bara på att vem du än är så behöver du börja den resan då, om du nu är intresserad av det.
Mm.
Och du ska kommunicera med någon som sätter sig i en offerposition eller som alltid gnäller över saker och så vidare. Och det första skulle jag säga är ju, ska du verkligen lägga dig i hur den personen lever sitt liv? Blir det en frågeställning. Eller vill du börja med att berätta hur du vill att ditt liv ska se ut? Och vilka konversationer du vill ha?
Mm.
Därför jag skulle säga att där är det smart att börja. Till exempel att vara duktig på att i många kontexter avleda från konversationer man inte vill ha.
Mm.
Så det kan börja med att du städar ditt eget liv. Mm. Det vill säga att du inte får ut din passiva aggressivitet på någon som du är trött på. För att du har andra saker som du bär på. Så att personen får ut för att du inte styr upp ditt liv genom att du säger du styr inte upp ditt. Och då kanske du vill börja med att du bara säger så här, du ska inte prata om det annat istället.
Ah, bra.
Mm.
Eller så här, vi har varit ett par gånger. Liksom. Mm. Vi kan den, eller hur? Ska vi inte köra här? Liksom, jag läste det här igår, eller jag såg det här alldeles nyss.
Har du sett den här filmen?
Precis. Alltså så här, och här tycker jag att det finns många som skulle kunna tjäna på, som vissa människor, och nu tränar ju ni på att prata i den här kontexten också. Många skulle tjäna på att vara mer förberedda när de kommer till samtal, även om det är med vänner.
Som vi. Som vi är.
Vi är aldrig det.
Nej. Okej, okay. Ja, men
vi är så dåligt förberedda jämt.
Right.
Ja, men vi känner varandra så väl, tror jag. Så att vi,
ja, men förbered, så här, säg inte att du kan börja sitta och göra research inför att du träffar din väninna. Utan det jag säger, det jag säger är,
Google.
Ha ett par, om du vet om att ni ofta hamnar i den där relationen som personen pratar om, som du är trött på. Ja, men ha ett par då, den där filmen du såg, anekdoten du var med om. Mm. Alltså, ja, det kan du väl förbereda på väg dit.
Smart. Ja, det är bra.
För att avleda. Så det är liksom första nivån av det så här. Se till att ställa ditt liv. Vad vill du prata om? Var bra på att se till att ni pratar om det.
Mm.
Alltså, det finns väl ingenting som är häftigare än att se en persons liv förändras när den börjar bli mer inspirerande.
Det är bästa som finns.
Det är underbart.
Och speciellt så här, vänner och nära som har varit nere och man ser dem lyfter igen.
Det är otroligt.
Det är, liksom, det är underbart. Då är det också värt liksom, all eventuell skit man själv har burit för den personen.
Ja.
Kan jag tycka, för att det liksom är så här, men herregud, nu är glöden tillbaka, livet, she's back, he's back, alltså.
Och då vill man tänka på under tiden att man är andra människors omgivning,
ja.
Så att under tiden som någon kanske är låg då, eller ofta älta det, var personen som är inspirerande då, och ta dit det fokuset. Men sen då till nästa steg som blir, men om det är så att det kommer upp om och om igen för personen ett problem som behöver prata om, okej, då vill du också ställa dig frågan, hur mycket vill du vara någons terapeut eller inte? Därför att jag tror att många får för sig, för att de har vuxit upp så med kanske en mamma eller en pappa som har lagt sina problem på dem. Att, vad menar jag med lagt sina problem på dem? börjat ventilera problemen med dig som barn som du inte alls ska lyssna på.
Mm.
Ja. Att du tänker till och med att det är mitt existensberättigande, eller det är till och med det jag är bra på.
Just det.
Så att när jag sitter i en relation, då är det vi ska prata om, andra människors problem. Och så ska du vara med och lösa dem. Och så undrar du varför du dränerad på energi hela tiden. Det är för att du hjälper alla andra människor hela tiden med dessa problem. Och då kanske du ska ställa dig frågan, vill jag göra så? Och det här är en viktig samtal med människor. Befinner de sig där? Hur mycket ska du vara det stödet till den personen? Och hur mycket ska jag hitta ett professionellt stöd kanske? Så att vi, liksom, vi har en massa steg på vägen nu. Tillbaka till det du, din fråga var.
Mm.
När en person inte styr upp sitt liv.
Mm.
Hur ska jag förhålla mig till det? Ja. Sen kanske du har tredje nivån då som är. Ni har börjat snacka om att du inte vill ta så mycket ansvar av det. Eller så här, du har gett ett par råd. Men sen är det också konkret och säger. Som jag gör då, om en utgår från mig. Jag är jättegärna support till människor i min omgivning. Men de får en session eller ett pass där jag berättar hur jag skulle sett på det.
Mm.
Och sen så väljer du att göra vad du vill med det. Mm. Men ifall du kommer upp igen säger jag, du vet vad jag tycker.
Bra, du vet vad jag tycker.
Ja. Mm. Det, du har fått mitt råd. Men jag ältar inte med dig.
Nej. Smart.
Och du är säger, väldigt bra på älta. Jag skulle behöva så här, ja, men, och ditt behov tänker inte jag avfärda. Men jag kommer inte vara personen som du gör det med.
Mm.
Nej, men också det här att när du liksom ältar negativa saker, det är ju som att du affirmerar negativa saker.
Yeah.
Exakt.
Det är ju liksom att hela tiden gå och fundera på min relation är skit, mitt jobb suger, barnen är skitjobbiga, alltså, jag är tjock, jag är smal, jag är otränad, jag är för, alltså så här, att du hela tiden fokuserar, nej men att du fokuserar på det nu.
I know.
Ja, men när du säger det där så det kliar ju kroppen på mig när du pratar så där.
Berätta.
Ja, men, och jag märker ju nu då apropå hur städat jag gillar att ha det.
Mm.
För när någon pratar så, om det skulle vara en person som ältat det där, den skulle ju förmodligen inte kunna älta det där i närheten av mig.
Nej.
Vad hade du gjort?
Han hade satt ner foten och sagt, du vet vad jag tycker.
Ja, men om du är på en fest. Jo, men jag har aldrig träffat den här personen. Du är på en fest. Och så står du, hamnar i ett samtal med en person som liksom är i det här, ser det negativa i saker och ting.
Ja, men du kommer ihåg de här nivåerna vi pratade om alldeles sista. Okej. Så första var avfärd. Mm. Alltså, ta en annat fokus. Eller hur?
Mm.
Jag, på ett mingel är jag jättebra. Om folk börjar, med tanke på vad jag gör framförallt, så kommer fram till mig och då ska börja ventilera ett problem.
Ja, just det.
Du säger inte att du ska gå på toa då? Jag måste gå.
Nej, men att man gör så gör man för att man känner sig obekväm med att avfärda människor, tror jag. Och det gör inte jag.
Nej.
Jag tycker att det till och med är kul. Du märker att det till och med, det är så här, det är ju härligt för mig att hitta ett sätt på, när du börjar prata om alla dina problem, att börja så här, hur kan jag skämta om det här på ett sätt som inte kommer kränka dig? Men fortfarande att det blir lite roligt. Och att vi så här, ja, alltså det också, du ska veta hur många sådana jag har träffat. Det är helt kört, alltså fullständigt kört. Jag jobbar med att lösa människors problem, du är fucked.
Hejdå, jag ska ta en drink.
Det blir...
Hämtar du en gin och tonic till mig?
Så det blir ju en liksom en sport i att hur ser man till att skapa den stämningen eller vara på, i en kontext man vill vara i. Om personen säger så här, tar den åt sidan och säger så här, jag skulle verkligen vilja bolla det här med dig. Då skulle jag också säga så här, okej, om jag känner att jag har det i mig då, absolut, jag är här liksom. Eller så här, nej det där är mitt jobb, det gör jag så där liksom. Mm. Men sen har vi också tredje nivån som vi inte kom in på så mycket, det är när en person håller på över tid, börjar dränera dig, ligger på dig. Och du måste konfrontera.
Mm.
Då måste man också ta den. Som man säger. Nu måste vi snacka.
Mm.
Nu har jag sett det här. Jag tycker om dig som fan. De här sakerna händer. Jag har sagt det där. Och du fortsätter hålla på.
Mm.
Styr upp ditt fucking liv nu.
Mm. Styr upp ditt fucking liv.
Det är bra.
Ja, jag har faktiskt några som jag skulle kunna säga det här.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då har jag en fråga.
Ja.
Jag tänkte, men du jobbar.
Har du några? Kan man en checklista på det där så kan jag följa upp?
Yeah. Hur många har du? Du jobbar extremt mycket med andra och jag gissar att du också under tiden får ju såklart massa hjälp själv eftersom du, ja men du är ju, du kan mycket. Men han, i alla fall.
Så här, handrörelsen, du kan mycket. Yeah.
Men jag menar, händer det någonsin att du själv känner så här, oh shit. Nu har jag kommit tillbaka till det här att jag liksom loopar igen eller kommer tillbaka till panikångesten eller förstår du hur jag, vart jag vill komma?
100%, absolut. Mm. Ja, men det sista jag vill göra är måla upp en bild därför att jag har en viss typ av arketyp och jag kommunicerar på ett visst sätt och sådär. Att säga att jag inte har några problem. Mm. Så är det ju absolut.
Vad har du för problem?
Ja, men vad ska vi börja?
Okay.
Det viktiga är ju att förstå, självklart gör min hjärna samma saker som andras hjärnor gör. Mm. Det är ju så hjärnor gör.
Varför gör den så?
Den är byggd för att överleva.
Oh, det ser
och då är det betydligt mycket bättre att vara neurotisk, katastroftänkande.
Jessica, eller? Väldigt mycket katastroftänk på Jessica.
Ja, yeah. Och att hitta alla anledningar till varför det kommer gå åt helvete. Den inre rösten. Så, se framför dig när det blir halt ute som nu till exempel. Vad händer när du rör dig ner för en trapp och det är halt ute? Då ska din hjärna tänka på alla sätt du kan ramla på.
Mm. Just det.
Eller hur?
Mm,
du till och med börjar, dina muskler spänner sig som om den ska göra utfallen till och med. Den är designad för det. Mm. Inte för att då vara harmonisk och lycklig och så vidare. Så hur gör man då för att leva i reaktion till det? Ja, men man jobbar med sina känslomässiga mönster till terapi eller coachning. Man mediterar väldigt mycket. Man lyfter upp för sig själv vad som är ens känslomässiga problem regelbundet. Och sen så reder man ut det. Så betyder det att jag inte har några problem? Nej. Men jag skulle säga att i relation till tiden jag investerar i att jobba med mig själv så förflyttar jag mig framåt väldigt mycket. Alltså det vill säga att du kommer sällan se mig hålla på med samma grej igen.
Mm.
Men det du kommer se som mönster är ju att om vi ser ångest har jag levt med hela mitt liv. Mm. Liksom. Och jag tror att varför jag är bra på det jag gör är för att jag är i grunden en ganska neurotisk person som har det anlaget. Men utöver det har jag känt väldigt, väldigt mycket rädsla i mitt liv för mycket saker. Och varit väldigt otrygg. Och behövt jobba med det. Och varit intresserad av hur kan jag med den uppsättningen leva ett så bra liv som möjligt. Och gett mig fan på det liksom. Och sen sökt mig till massa smarta människor. Läst jättemycket böcker. Och sen applicerat hantverket av att coacha och hjälpa människor under så här många års tid.
Mm. Det är så inspirerande. Mm. Jag är också, har tagit åt mig väldigt mycket det här städa sitt liv.
Ja, bra.
Eller städa. Och jag känner det att jag bara, gud, det här ska jag verkligen försöka. Och bara checka in hos sig själv. Det kan man ju försöka göra varje dag.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det här med självkänsla då?
Yeah. Mm.
Att du liksom står
vad
hem.
Är det först?
Ja, men precis. Ja, det kan vi svara på. Ska jag svara? Vill du att jag svarar?
Ja, gärna. Ja.
Jag kan typ inte svara på
nej, men jag skulle säga att självkänsla är alltså min typ kärlek till mig själv. Kanske?
Mm. Ja, men för översättningen som vi ska göra nu när vi kommer till liksom en fråga på det. Om det är det vi kommer till, är ju det är intressant hur man löser sitt problem, inte hur man definierar sin åkomma.
Aha!
Yeah. Mm.
Så att vi fortsätter på frågan.
Ja. Yeah. Nu blir frågan helt annorlunda här efter att ha sagt det här.
Intressant.
Men det blir väldigt spännande. Jag står och är skitnöjd. Jag är skitnöjd med mitt jobb. Jag är skitnöjd med vad jag har på mig, hur jag ser ut en kväll när jag ska gå ut.
Yeah.
Träffar en person som har ett bättre jobb än mig, enligt min åsikt. Eller ser en person som har längre hår än mig, vackrare än mig.
Mm.
Varför ändras då min liksom state of mind från att vara så här, jag är kick badass på mitt jobb. Eller jag är så jävla snygg ikväll.
Mm.
Ser personen och bara, fy fan, jag ser ut som en påse skit. Och mitt jobb suger.
Yeah.
Vad är det som händer här?
Ja, men om man inser att hjärnan skapar en massa mönster när man växer upp. Det vill säga man lär sig hur man ska navigera genom livet. Och det din hjärna då har lärt sig är ju om jag ska må bra, känna mig då snygg, framgångsrik och duktig, då måste jag vara den jag tycker är bäst i rummet.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Därför att om det inte är lika med,
nej,
så är jag tydligen sämst i rummet.
Varför kan jag inte vara näst bäst?
Ja, men det är ju en fråga till en person som jag inte ens vet vem den är nu. Ja. För jag sitter ju här nu och jag har inte den där kopplingen.
Nej.
Så det måste man sen ställa sig frågan på.
Varför? Tycker du att du är bäst i rummet här nu?
Jag tror inte att jag ens har tänkt så.
Nej, jag tänkte bara att jag ställde den frågan för att det lät som att du ville komma dit. Nej.
Nej. Nej, men nu när du säger det så...
Ja. Ja.
Om det var det du sökte, jag skulle säga att jag är bäst i rummet. Så absolut, jag är bäst i rummet. Nej, men min hjärna navigerar inte så.
Nej.
Alltså det vill säga, jag går in när vi är här, så är jag oerhört inkännande i vad det är ni vill prata om. Så det upptar hela mitt psyke nu.
Mm.
Men jag är ju andra miljöer där jag jämför mig på ett helt annat sätt.
Mm.
I de miljöerna, om jag ska gå för min egen hjärna, så är jag, och det tror jag är en av de egenskaperna som gör att det är kul att jobba med det jag gör. Jag älskar att människor lyckas.
Mm.
Om det är någonting jag söker mig till, så är det människor som jag tycker har egenskaper som är bättre än mina.
Mm.
Jag tycker liksom det är så här hyllande. Jag liksom söker mig dit och så är jag som en svamp. Liksom. Mm. Så fungerar mitt psyke på det. Va? Här finns det någon som har något. Där vill jag vara.
Mm.
Yeah.
Mm.
Så det kan inte relatera till det här med att då säger inte mitt psyke är lika med jag är dålig, så nej, nu försvinner jag.
Nej.
Liksom. Men om det är nu så då att du vuxit upp med det och du behöver vara bäst i rummet, annars är du sämst.
Mm.
Vad är det du vill ska hända? Därför om någon säger så till mig, så är det sällan de brukar ha med sig frågan, hur löser jag det här då?
Nej.
För då skulle jag ju sagt, var alltid bäst i alla rum.
Mm. Mm.
Det är uppenbarligen så din hjärna funkar.
Mm.
Så det bästa sättet att göra det på är att du är bäst i alla rum.
Mm.
Så vad är sämre rum?
Mm. Är det en fråga?
Nej.
Nej,
se till att du är i sämre rum. Du är i rum där människor är för bra.
Ja.
Så gå till sämre rum. Men det vill jag inte så kanske personligen säga.
Nej, okay?
Så vad är det du menar då?
Ja.
Nej, men jag vill inte känna så här.
Ja.
Okej. Okay. Vad är det du känner då? Jag känner mig värdelös. Okej, okay. Så du känner dig värdelös när någon annan är enligt dig bättre än du. Okej, okay. Hur ska vi jobba med det då?
Gud, säger vad spännande det här är. Ja, hur jobbar vi med det?
Det beror ju på vad personen kommer säga nu.
Mm.
För att det är inte
Jessica,
alltid...
hur jobbar ni med det då?
Känner du så? Brukar du känna så att du känner dig värdelös när någon annan är bättre än dig?
Nej, alltså jag gillar
men
det
är svårt
också...
att jobba med dig.
Men jag har ju gjort det.
Har du gjort det?
Alltså,
okay,
ja, absolut. Ja. Mm. När jag var yngre så kunde jag absolut känna att jag hade liksom så här, att kvällen kunde bli förstörd för att någon helt plötsligt kom in och var liksom bättre än vad jag kände mig att jag
wow.
var.
Wow, ja, men då har vi ju den.
Ja.
Då vet du hur den ser ut från insidan. För det är ju en viktig del att man måste ha den.
Mm.
Man kan ju först då börja med upptäcksresan kring varför tror du att det blev så här? Som är då... På vilket sätt skapade dina föräldrar en miljö? Eller din omgivning en miljö? Eller tjejkompisarna i skolan i en viss ålder en miljö?
Mm.
Som fick dig att tänka bäst eller värdelös?
Mm.
För det är någon som har fått. Och en av de viktigaste sakerna till att låsa upp det är ju insikten, det var inte du som installerade den här kritiska rösten i huvudet.
Nej.
Det är någonting som har gjort att du som överlevare vill ju ändå vara älskad och värdefull.
Kan det vara liksom dåliga relationer? Alltså då...
100% så. Ja.
Det kan ju... jag känner också, mer vi pratar om det här, jag bara, gud, det här, nu känner, det här har jag ju
också. Liksom haft så här snubbar som har liksom varit lite flörtiga med andra när man har varit ihop, vilket har liksom fått en och...
Snyggt fångat.
Så här, ja, du
är ja, absolut.
Ja.
Det är det vanligaste, ja. Så snyggt fångat. Mm. Det vill säga, du har varit i miljö där du tänker, jag måste vara snyggast där inne, annars ska man kolla på någon annan.
Mm. Mm.
Exakt, då duger inte, då blir
hemskt.
Dumpad.
Hemskt.
Ja, verkligen.
Jag är så jävla glad att jag dumpar de där skitarna.
Den känslan det leder till att så fort någon annan är snyggare så tittar de på den istället.
Mm.
Det är ju hemskt.
Det här är ju faktiskt nu känner det här blir väldigt fint för mig, för jag känner ju aldrig så med min man.
Mm.
Jag känner mig ju alltid vackrast i rummet.
Mm. Det är amazing.
Det är fan fint.
Ja, det är det.
Yeah.
Grattis.
Tack.
Ja, det är coolt. Ja. Och det är förflyttningen där då att se vad är det han har gjort eller hjälpt dig med? Som det kanske är ett jobb med dig själv du har gjort. Men det är också ett jobb med honom. Som är att en trygg person har fått dig att känna sig trygg med honom.
Mm.
Och ifall du märker att så här, vilket också blir intressant. Apropå ännu mer tror jag eftersom utseendefixeringen tenderar att vara högre hos kvinnor. Är ju, det är ju svårt att bygga hela sin identitet på utseende. och sen blir man äldre och tycker att man själv blir fulare.
Ja.
Alltså,
det är bara, ja.
Men det är ju en biljett till att må sämre per automatik.
Ja, absolut.
Men om du då har trygga relationer runt dig, mm. där det finns fler parametrar än utseende.
Mm.
Eller hur?
Ja, ja.
Det har du ett rikare liv per automatik.
Absolut.
För det är så här, okej, okay, jag är både mitt utseende, men jag är också massa andra parametrar som värdesätts i en relation. Och jag har också en person som är så ärlig med sig själv i hur den navigerar i livet, så att den har inte fastnat i någon neuros att man ska vara så ung som möjligt. Utan den har också insett att, aha, så när jag älskar någon så blir den vacker. Och jag får leva mitt liv med en sån person, så jag kan se såna saker själv också i andra.
Mm.
Ja, men livet blir ju jävligt fint.
Verkligen.
Så att jag inser först, fan vilken dysfunktionell miljö, kontext eller relation jag har haft, som har fått mig att känna så här. Och nu flyttar jag mig till en tryggare sammanhang. Det kan ju göra att du förflyttar automatiskt. Men om du bara vill ändra dina tankemönster och befinner dig där. Ja, då skulle jag säga att först börjar du med att förstå, vad är det du tänker om dig själv då? Och vem har installerat den här rösten? Och varför då? Och sen så börjar du, men tror du på det här då? Men det kanske jag gör. Ja, men är det sant då? Hur kan jag förflytta perspektiv snabbt? Genom att söka mig till andra människor som har andra perspektiv. Och då är ju samma slutsats som du har fått med en bättre relation.
Mm.
Samma sak fast kanske med en sparringpartner, en terapeut eller någon annan. Har du en otrygg uppväxt, mår du inte bra i dig själv, då är det bra att söka sig till människor, åtminstone någon gång i veckan eller någon gång i månaden med en terapeut som är tryggare med sig själv och smittar av sig.
Mm.
Ja. Så det finns både att jobba med sig själv i sina tankar, det vill säga katastrofscenarion, hur man ser på sig själv, vad man säger till sig själv, allt det vanliga om vi kallar för jobba med självhjälp och självkänsla. Men det finns också en insikt i vad kommer ifrån, varför jag blivit som jag blivit, hur jobbar jag igenom de här jobbiga känslorna med mig själv och skapar tryggare relationer.
Mm, amazing. Gud, tänk om man hade fått höra det här när man var 15.
Jag vill bara
15.
Hänga med Johannes hela tiden.
Ja,
känner
det. Kan du?
Jag har så mycket, jag har så många frågor.
Jag hänger med hans podd.
Ja. Jag ska lyssna. Hur många avsnitt har du släppt?
Oj. Jag vet inte. Ish. Det måste vara upp mot 300, eller?
Ja, alltså, ja, kommer lyssna. Jag vet vad jag ska göra. 2024 vet jag vad jag ska göra.
Hela året.
Ja. Ja, hela året. Ja. Men sen kan vi prata efter att ha lyssnat på alla poddar. Så kan vi prata igen.
Mm. Och spännande.
Ja. Och då kommer jag börja jobba som coach.
Oh yes. Ja. Jag ser fram emot det. Ska vi gå över på stressutbrändhet då?
Ja.
Många ställer också frågan, hur får man ihop sitt livspussel?
Mm. Och livet är logistik, min vän, brukar jag säga. Och för de allra flesta så vill de inte planera för att känna sig fria. Men de har inte lärt sig att man blir fri genom bra planering.
Exakt. Gud, det där kvotet ska jag bara smacka upp i min mans ansikte.
Oj.
Och i ditt.
Ja. Wow.
Så att förstå att om man inte får ihop sitt liv, tillbaka till det här med att retas igen, liksom, då betyder det att man är dålig på logistik.
Mm.
Och vad betyder det att bli bättre på logistik då? Ja, en sak som är den absolut viktigaste principen, och det, jag jobbar ju med människor som kommer till mig och som inte får sitt liv att gå ihop. Och jättemycket resurs. Men får ändå inte gå ihop. Och då jobbar jag med dem i 6 månader eller ett år. Och sen så får vi livet att gå ihop betydligt mycket bättre. Mm. Och ibland får det att gå ihop helt. Vad har vi gjort? Jag menar, den första rubriken är ju ambitionsnivå. Alltså, vad har du för ambition att du ska åstadkomma under 6 månader?
Ofta har ju folk alldeles för höga ambitioner.
Ja. Yeah. Mm. Och det vi gör är sänker den.
Ja.
Och det första som händer hos någon är att, men det vill jag inte göra. Då säger jag, det är därför du har problemet.
Exakt.
Det är för att du är en idiot.
Mm. Yeah,
yeah. Och en förlorare.
Och en förlorare.
Ja. 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 Ni har väl lärt er hur jag jobbar nu.
Ja. Mm.
Ni kan också bli coacher. Mm. Säga till folk att de är förlorare och idioter.
Mm. Ja.
Ja, men det är så på, av samma... Alltså, min instinkt är att säga att någon är en förlorare eller en idiot eller andra hårda ord när en person konfronterar mig hårt med ett perspektiv. För att ladda ur den känslan. Jag ser att de tittar på mig med en känsla av att, men det tänker jag inte göra. Då säger jag, det är för dum i huvudet.
Mm.
Alltså, jag kontrar deras aggression med en typ av raljant egen aggression.
Mm.
För att neutralisera läget. Det är så jag gör rent kommunikativt.
Ja.
Det är för att jag vill få dem att uppmärksamma hur bestämda de är när de har fel.
Mm.
Så det är sporten, om ni förstår den bättre då. Så att, vad ska jag göra då? Ja, men vi måste börja med att vi inventerar. Vi kan göra det här snabbt. Okej, berätta om de olika områdena i ditt liv bara. Vad vill du ha för typ av princip för att organisera det här? Är det en livshjul eller är det bara rubriker och så vidare? Så ritar personen någonting. Och så säger okej, så kan vi bara liksom reflektera över. Vad har du för ansats du ska åstadkomma inom det här området på ett halvår? Om det nu är karriären då, eller om de olika delarna av verksamheterna. Eller om det nu är familjelivet, eller om det är din träning och hälsa och det är kost och så vidare. Och så bara vi har en idé om det. Många områden har man inte skrivit ner som ambitionsnivå. Fast man har en. Mm. Man säger, men jag vill träna så här mycket. Jag vill åka på de här resorna. Jag vill att det ska ha åtminstone främmande så här många gånger. Och så börjar man säga, okej, det här går ju alltså då inte ihop. Okej, så vad gör vi då? Vi stryker en massa rader. Och sen så får vi livet att gå ihop.
Mm.
Och när personen säger, men vad tråkigt det blir nu då? Ja, om du tycker att det är tråkigt att lyckas med saker, så absolut.
Smart.
Och att fortsätta ha det resonemanget tills vi får ihop livet. För det jag säger känner, eftersom jag träffar ju då väldigt ambitiösa människor här. Du kommer få lägga på mer vikt, om vi nu säger att vi är på gymmet, alltså mer ambitionsnivå, när du lyckas med den du har. Men varför ska vi lura dig att du kan bänka 150 när det är 5 personer som står och hjälper dig? Du behöver ju bli bra på att få ditt liv att gå ihop. Och nu kommer slutsatsen igen då, tillbaka till någon. Så här, livet är logistik. Du behöver planera ett liv som funkar. Där du fyller det med det som du behöver. Och du behöver göra det så pass bra över så pass många års tid så att du lär dig själv och vad du behöver i olika perioder. Och det här kommer ingen undan om de vill leva ett bra liv. Och de som är bättre på det lever ett bättre liv. De som är sämre på det lever ett sämre liv. Därför livet i slutändan är din kalender. Och de flesta jag träffar har aldrig fått frågan eller besvarat den för sig själv. Hur ser en bra vecka ut?
Hur känner du att er logistik fungerar? Det är bara en fråga jag slänger upp. Sådär. Vill du smärsa på den eller?
Jag känner att jag är en idiot och en...
Förlorare.
Ja. Ja, absolut. Hela min familj är faktiskt idioter och förlorare.
Jag känner
ju. Tack för frågan.
Du omringar
det. Ja, absolut.
Ja. Och när vi är i det spacet fortfarande och liksom driver om det. Så här. När man då tittar på, och det här blir ju det som är det övergripande perspektivet. Om du jobbar med det här över tid. Du har någon typ av ansats av att du vill verkligen att människor ska jobba med sig själva, utvecklas. Du jobbar själv med ditt eget ansvarstagande i frågeställningar. Vill jobba med dina känslomässiga mönster, bli bättre på att kommunicera, allt det här. Och så inser man hur otroligt omogen kultur vi lever i. Där folk går runt och på riktigt fuckar upp sina liv för att de inte planerar dem. Och så gnäller de över det sen.
Mm.
Det blir så löjligt. Det blir ju liksom tonåringen som bara, jag har inte gjort läxan.
Mm.
Nähä. Okej, och vad ska vi göra det då?
Ja.
Så här, jag får inte mitt liv att gå ihop, Johannes. Alltså, att, det är ett att i vår kultur så är det den vanligaste frågeställningen.
Mm.
Det är ju pinsamt.
Mm. Hör du det?
Ja.
Mm. Och
jag är här, jag hör.
Kan ni samtidigt förstå mig?
Ja,
så här, det handlar inte om att skälla ut någon, men Nej. Det blir det. Därför att
det blir ingen utskällning, det blir ju bara svart på vitt.
Det blir så absurt.
Ja, absolut.
Det är den här formen av liksom kommunikation som jag som person behöver. Jag behöver inte ha en terapeut som sitter och klappar mig.
Man behöver oss det också.
Nej, ja, fast...
Men ska alltså, komma ihåg, bara, jag vill bara förtydliga det. Därför att det har blivit också ganska, kan man säga, eftersom jag pratar så här så är det många som säger, det är det här jag behöver, jag behöver inte någon som bara klappar med oss. Det är inte ovanligt.
Nej, men jag menar den här eye-openen. Att det är liksom att du blir konfronterad på ett sätt som är Alltså jag gillar ju din passiva, aggressiva...
Jag vill bara förtydliga den ytterligare. För att jag tycker att den är viktig. Och den kommer från en så kärleksfull plats. Men den kommer från en kärleksfull plats som att jag vore en förälder, känns det som. Jag vill dig så väl, men vad fan håller du på med?
Ja, och den genomlyser ju.
Yeah.
Mm. Alltså när du... Första minuterna när du körde, vad är du en förlorare eller? Så kände jag så här, herregud, vad kommer nu?
Ja, precis. Vem är han egentligen? Ja, jag fattar.
Vad är det frågan om?
Och det tror jag är en ganska vanlig resa i relation till människor. Att man börjar med att säga, jag blir sjukt provocerad, jag snackade till och med skit om dig till andra och sådär. Men nu har jag följt innehåll en stund, jag fattar. Okej, det är det här... Det är 15 år av att sitta med människor och hjälpa dem att lösa problem som formar det här perspektivet.
Mm.
Där vi också måste tänka på att jag varenda år, jag är så återigen neurotisk, manisk, också nyfiken, intresserad, tycker att det är kul. Så här, min sport har ju varit, hur hjälper jag en människa till snabbare insikter? Alltså så här, istället för att prata med den i 4 pass, hur kan vi göra samma framsteg på 1 pass? Det är ju sporten jag har hållit på med under alla de här åren. Mm. Och du har ju insett en mer auktoritär ton, ett större konfrontation av de viktiga sakerna direkt, ett förtydligande i vad man menar, att man kommer från en bra plats. Mm. Att, så här, att snabbt vara på alla de här och sen bara konfrontera allt som skaver. Att så här, men det här är inte dina egentliga problem. Varför pratar vi om det här när det egentligen är det här? Alltså, att bara, vara bra på att bara så här, på intuition.
Se genom skiten också.
Ja, ja, att så här, ska vi prata om det där eller ska vi prata om det? Mm. Jag menar tillbaka till den här självkänsla-konversationen. Ja. Vi måste också ärligt förstå att så här, många vill posera med dålig självkänsla. Varför? Ja, men det är för att jag har dålig självkänsla. Aha. Nej, du vill egentligen bli sedd. Nu blev du inte sedd på det där minglet för att du inte var snyggast. Nu sitter du framför mig för att bli sedd av mig. Och gnälla över att du mådde dåligt på minglet.
Mm-hmm.
Så du har egentligen bytt samma behov fast du tagit en annan arena.
Just det.
Och då måste jag säga, det här känns inte bra alls. Och då säger jag, menar du? Ja, men jag är inte intresserad av att sitta och bekräfta dig så du mår bra.
Mm.
Det måste väl du lyckas med själv. Jag vill hitta, hur kan vi hitta in så vi pratar om det riktiga? Men jag behöver verkligen bekräftelse. Ja, men inte från mig.
Mm-hmm.
Nej.
Du behöver ju från människorna. Och så börjar man prata om sina relationer i livet. Sin relation till pappa. Eller till
och
sin partner.
Där hittar man det.
Och så hittar man, det är så här, det är så här, ja, men jag känner ju att varenda gång jag har gjort det här och det här. Så säger han så här istället. Ja, men varför sitter du och söker pappas bekräftelse i mig då? Jag är inte din pappa.
Mm.
Gör du så här med alla män?
Mm.
De konversationerna. För det är då vi hittar rätt. Istället för att lägga massor med tid på att jag ska försöka lösa ett problem som egentligen inte finns.
Mm, just det. Hur gör man då med, vi har en fråga här, men jag tänker att vi, så här, om man har tappat sig själv, och det här är en tjej som har skrivit att hon har haft, hennes man har varit sjukskriven, hon har pushat honom ett år och nu känner hon att hon har tappat sig själv. Och jag har ju varit likadan, jag har själv varit sjuk väldigt länge och men superdeprimerad liksom, och känner ju så här, ja, men jag har ju tappat mig själv.
Mm.
Hur hittar man då tillbaka till sig själv liksom?
Jag tänker att det finns kanske 2 olika svar på dem beroende på om det var ditt referensperspektiv. Eller,
ja, men börja med hennes.
Ja, men vi kan ta 2 svar på det. Ett som är, sitter jag tillsammans med henne och hon sitter på andra sidan bordet och så säger jag så här, vad då hitta sig själv? Du vet väl vem du är, eller? Och så hade personen så här, nej men jag vet kanske inte det längre. Jo, det vet man. Så vad är egentligen problemet?
Mm.
Jag känner inte att jag har någonting kvar, säger personen då, förmodligen.
Mm.
Okej, okay, så då är ju inte problemet att du ska hitta dig själv, utan att du ska få mer energi.
Just
var det. Går all energi någonstans? Nej, men åt honom. Okej, okay. Så då måste du göra mindre honom och mer du. Ja, det är sant. Men hur ska jag göra det då? Det är inget riktigt problem, det är inte det som är problemet. Du vet väl hur man gör mer du och mindre honom? Alltså i logik.
Mm.
Ja, men det är ju jobbigt. Ja, precis. Så att du tycker att det är lätt att ge allt du har till honom. Och svårt att sluta göra det. Förstår du? Älskar honom. Älskar honom kanske mer än du älskar dig själv. Ja. Och nu har du kommit fram till att du har slut på energi. Och nu måste ni göra den förflyttningen ändå. För att du kan ju inte gå med på att du går sönder för hans skull. Eller är det där vi är? Ja, men jag kan nog tänka mig att göra det. Ja, då kan jag inte göra något.
Mm.
Och då börjar personen förmodligen bli retad av det också. Och säger, exakt. Så här, jo, men det vill jag. Okej, okay, ja. Så då vet du hur man gör. Vad gör man? Mer du, mindre honom. Okej. Okay. Och däremellan är det en massa kommunikation, eller hur?
Mm.
Att prata om att vad du behöver just nu, varför det är viktigt för dig. Och en jävla massa jobbiga känslor. För att förmodligen varför du har kommit så långt att bränna slut på dig själv är att du har lärt dig tidigt att man ska ge av sig själv mer än man klarar av. Så vi måste också bryta grundläggande mönster i det. Inte bara det mönstret som är just nu, utan också insikten av att du ska offra dig själv för andra. Så hur gör man det då i praktiken? Genom att fatta flera beslut och göra saker som går emot vad man känner är rätt. Därför att du är felinställd. Det som är rätt känns fel.
Just det.
Men du vet rent logiskt att det är de här aktiviteterna. Så lär vi oss och skriver vi ner om vilka de är. Liksom. Om det är mer tid för sig själv att åka med på den här, iväg på den här resan. Att inte göra de där aktiviteterna för honom. Att ta in hans hjälp av hans polare eller hans familj. För att göra några av de sakerna som du tidigare gjorde och så vidare. Och att prata om den helhetslogistiken. Men först börjar det med det första samtalet som är vad du behöver. För att komma till rätt plats. Och inser du då att det första som kommer hända är att han också får en skräck för att han behöver dig. Att du kommer lämna. Då kommer det ju vara 3 gånger så svårt för du kommer se den skräcken i hans ögon. Så då måste du vara ännu starkare, då måste vi peppa dig ännu mer. Men det är inget argument för att du inte ska göra det. Ja, så det är ju ett tydligt svar på så här gör man. Men jag fortsätter ju bara brodera ut svaret på vad man redan vet att man ska göra. Men frågan man egentligen ställer är ju, får jag?
Just det. Wow, och, där fick ju jag svar också. Nej, men jag gör ju exakt det där. Att jag ger ju för mycket av mig själv. Och jag har ju ingen energi. Det var ju exakt det. Jag har ju, alltså, dels såklart för att jag var sjuk. Men så här, fortsätter ju att ge för mycket av mig själv. Och det här sitter ju i min
benmärg.
Ja, i min benmärg.
Men det är inget bra begrepp. Det är, inget bra
det är begrepp. Skitdåligt. Men nu har ju du belyst det. Vilken grej.
Får jag säga bara, det är inget bra att säga att någonting sitter i ens benmärg.
Nej, men alltså sitter det i...
Varför tror du att inte det är bra att säga så?
Jo, men för att då betyder det att det inte går att ta bort. Men jag vet ju att det här går att ta bort. Jag menar, det här sitter...
Det sitter djupt, ja.
Exakt,
ja,
absolut. Precis.
Det är grundläggande anknytningsmönster.
Men nu kommer jag ju ta bort det, för nu har vi belyst det.
Ja, och sättet som du gör det på är genom att vara hela tiden medveten. Exakt. Absolut. Men det andra är att du tränar på, precis som ifall någon är obekväm och gör utfallssteg åt vänster. Så är det så här, men jag gör det mycket hellre åt höger, mycket skönare. Ja, men nu ska vi träna vänster. Så då börjar du bara utfallssteg. Och det är jätteobekvämt. Och så gör du dem regelbundet, så blir du starkare och starkare och starkare. Så börjar du känna att, fan, nu går det ju utan att jag får skuldkänslor. Men insikten är, du förbereder dig, du tar de jobbiga samtalen, du gör det som du vet är rätt fast det inte känns rätt. Och sen går du med på skuldkänslan du får efteråt. För skuldkänslan efteråt är växtverken. Det är så det känns när dina muskler växer.
Wow. Eye-opener.
Yes.
Ska hem och städa.
Ja.
Mm-hmm.
Det ska göras.
Nej, men på riktigt, det är skitbra.
Roligt, det är svårt att veta om ni är skådespelare eller ifall ni...
Nej, nej, gud, vi är helt på riktigt. Alltså verkligen. Nej, alltså verkligen. Det här var ju svinbra.
Ja, det är bra.
En fråga.
Ja.
Som också har kommit upp.
Ja.
Vi är roliga, vi är roliga.
För att vi är helt jävla idioter och clueless.
Nej, för att vi är idioter och förlorare.
Ja, just det.
Men sluta hålla på sådär med jävla self-talket ni gör nu, eller? Jag vet, nu är det svårt att förhålla mig till...
Nej, men nu är det skoj.
Ja,
nu är det skoj.
Ja,
det är skoj. Nej, men så här, vi är ju i början av 2024. Det är ett nytt år. Det här, den här tiden är ju liksom... Det är då det sätts upp mål och det är liksom innan sommaren så ska det vara si och efter sommaren ska det vara så. Och det här året så ska jag liksom, jag ska hitta bättre relation, jag ska ha ett bättre jobb, jag ska göra si, jag ska göra så.
Yeah.
Hur sätter man upp ett mål som är liksom relevant till
början? Men realistiskt också.
Ja, men alltså, precis vad det ordet jag sökte efter egentligen. För att det är så jäkla lätt att hela tiden säga aim to high. Och så bara blir du så jävligt besviken på dig själv för att du bara kom halvvägs. Mm. Vilket egentligen kanske hade varit suveränt.
Yeah.
Om du bara hade satt ett realistiskt mål.
Ja, verkligen. Ja, det är ju liksom... jag har svar på hur man gör. Och jag ser att det fungerar.
Mm.
Men jag vill först vara i liksom... det filosofiska landskapet en stund och säga, ja, det här är ju det svåraste man kan ta sig an. Och anledningen till det är ju att de flesta inte får ihop sitt liv.
Så då är vi liksom tillbaka på det här livspusslet.
Absolut, och skära ner.
Vi är tillbaka på många av de här frågeställningarna, för det kommer liksom till kärnan. För nu pratar vi ändå om målsättning, handlar ju om så här, vad kommer ditt liv innehålla?
Mm.
Men en sak som vi också ska lära oss är ju när det kommer till nyårslöften, så de allra flesta som sätter nyårslöften, de har ju typ, jag tror att det kom ut någon studie här nyligen som sa det, att de som sätter nyårslöften så är lite halvt casual, de har ju typ sämre resultat på alla områden de sätter i slutet av året.
Nej. Så här,
jo, att så här, man ska bättre kost, de sämre kost. Man ska, alltså, och en stor anledning till det skulle jag ju säga, jag har oftast sagt att om du sätter mål, alltså, jag har ju raljerat mycket av de här loppen, till exempel maratonloppen och sådär. För jag tycker att det är ganska roligt att se hur extrem man ska vara på så kort tid, och så skadar man sig och så fuckar man upp sitt liv. Men det finns en poäng bakom där som är det här. Man blir peppad och tänker, nu ska allt förändras.
Mm.
Och så tänker man inte på att när man är ung och är peppad, då ska man skapa sig själv. När man är äldre och peppad, då ska man förändra sig själv.
Mm.
Vilket gör att det är många strukturer. Alltså motsvarande, jag brukar använda i min egen värld, så ser jag framför mig liksom ett tält och tältpinnar. Jag tänker så här, när du är yngre så har du liksom tältet på axeln, och så ska du ut och bara så här, fan, ska vi tälta i skogen liksom. Medan när du är äldre så står det där med massor med tältpinnar nedslagna. Och du måste flytta dem en efter en. För du har liksom också hela familjen i tältet. På något sätt. Det. Så det är mycket en stor logistikprocess. Och den respekterar inte de flesta som blir lite äldre. Utan de gör det som att de är unga fortfarande. Av att säga, allt ska förändras. Och då tar de sig an lopp eller korta ansatser som till exempel jag ska träna 17 gånger på, i veckan under de första 4 månaderna. Och det är liksom, det är inga bra mål.
Det är mycket.
Jaha, det är mycket.
Ja, ja, ja. Det är jättemånga gånger. Ja. Säga, det får kanske få som säger 17 gånger i veckan, för det är mycket. Men det är den här känslan i alla fall man får av att så här, nu är jag peppad, jag blir inspirerad och sen ska jag göra massor med nya saker och allt ska förändras. Du kommer inte förändra allt på det sättet. Utan du kommer göra det genom att successivt förändra små saker.
Mm.
En av de starkaste strategierna som jag lär ut och jobbar med själv, det är använd inspiration du får från nya saker för att gå tillbaka och ta gamla saker i mål.
Använd inspiration
från nya saker. Lyssna på någon ny som kommer ge dig bara energi och säger, där borde man göra, dit borde man åka, det här borde, den här känslan i kroppen. Och så använder du energin du fick av det mötet och går tillbaka och tar gamla saker i mål. Inte sätter upp nya målsättningar.
Mm.
Och det är ju ett sätt att använda sin energi på. Nog sagt om nyårslöften, förutom att var inte för extrem, utan var nykter när det kommer till vad du verkar kunna åstadkomma på 6 månader. Tillbaka till målsättningsövningen då. Hur vill man göra den i praktiken om man sätter upp planen för ett nytt år? Ja, men det ska inte vara saker som du gör på infall bara, även om du ska såklart samla infall på en lista. Jag har ju en process som jag tänker att jag även ska pusha för, som är en webbkurs vi släpper i början av året nu. Mm. Där jag jobbar igenom en hel workshop. Jag tänker ta rubrikerna för er så förstår ni logiken. Där börjar det med att du sätter dig ner och tittar på drömmar. Som är det att alltid ha drömmar vid liv tycker jag är inspirerande som fan och kul att ha. Liksom, ge energi. Skriv en lista på massor med drömmar av saker som jag ser framför mig att mitt liv ska innehålla det här. Så du får energin där. Men sen så tar du de drömmarna och sen börjar du översätta det i rubriker som är vem vill jag vara? Vilka egenskaper tränar jag upp för att vara den personen? Du tittar på relationer, du kollar på de olika områdena av ditt liv. Du gör en livscirkel där du gör en utvärdering på var är jag någonstans i relation till vad jag skulle vilja vara i de olika områdena? Och sen börjar du inse var någonstans skulle jag behöva fokusera det här halvåret som kommer?
Mm.
Alltså om vi säger att du har bra inom områden som har med hälsa att göra, som har med familj att göra, men du har lågt på karriär. Okej, det kanske jag ska satsa där då, mer. Men det kan vara tvärtom också, som det är oftast för många som kommer till mig. Man är jättebra på karriär, men man har liksom ligger efter i relationer och ligger efter i hälsa. Så att man inte då blir peppad på, vilket de flesta blir peppad på, att göra mer av det man är bra på.
Mm. Det är också lätt att göra det. För att då lite grann fly då från de här grejerna som är...
Ja, men du får ju bekräftelse.
Ja, exakt.
Det har vi igen. Det har vi igen. Mm. Och det är ju insikten av att så här, om man går för att få bekräftelse och vill känna sig duktig bara, då lever man i ett ganska snedvridet narrativ av vad livet ska handla om. Du ska inte gå för att känna dig duktig jämt och bra på allt om du vill leva ett tillfredsställande liv.
Nej.
Du vill börja titta på vilka muskler behöver jag för att bära mig själv. På samma sätt som jag tar träningsmetaforen eftersom jag växte upp i hockeyomklädningsrum i Dalarna och kom från industristad utanför Bålänge växte jag upp. Där när vi var yngre, man blev inspirerad av hockeyspelarna för att börja träna ben. Men när man var yngre tränade man bara överkropp.
Mm.
För att det var kul liksom. Mm. Och sen började man inse, aha okej, okay, så jag kommer gå sönder i typ allt jag gör nu för att jag är för obalanserad liksom. Och det är samma sak där, kicken av att jag vill bara göra det som är lätt för mig istället för att tänka på vad är en funktionell kropp. Och det kan man väl förstå att man ibland känner att så här vill jag göra för att det är lätt, det är bra och jag får bekräftelse. Men om du ska leva ett vuxet liv då, tillbaka till logistik och planering igen, så behöver det innehålla, vad är komponenterna i ett bra liv? Det är inte svårt i den analysen.
Mm.
Och sen kolla på, vad är mitt liv någonstans då? Kolla det i spegeln. Och sen börja liksom pegga upp de sakerna som du vill ska bli bättre. Gör man det i ett par halvår bara, alltså ett år, upp till ett och ett halvt år, då har du gjort väldigt stora förändringar på kort tid alltså. När det kommer till vad helhetskänslan är för ditt liv. Och då kan du börja satsa på saker. Men du måste titta på var du börjar någonstans.
Mm.
Och då ska du formulera en halvårsplan är mitt medskick.
Det är bättre än ett år. Halvår liksom mer görligt.
Ja, det är mer görligt och det är överskådligt när det kommer till oftast hur man planerar mycket andra saker. Även jobb och sådär liksom, ja. I säsonger. Liksom. Och sen har du möjlighet till uppehåll efter utvärdering.
Mm. Är det sommarlovet då? Då har du ett litet uppehåll.
Ja. Yeah. Mm. Yeah. Och sen så sätter du då, beroende på var du befinner dig någonstans, så har du ett antal olika rubriker för, och det är väl det jag går in djupare då i kursen, på vad du ska sätta för mål på de olika områdena, hur du formulerar dem och sådär. Och så har du en handlingsplan på både vad det du ska uppnå, vad du prioriterar, men också vilka aktiviteter ska du då få in i kalendern regelbundet. För återigen, ditt liv är din vecka liksom. Mm.
Jag har en fråga. Mm. Var hittar jag den här kursen?
Johannashansen.com. Mm.
Var mer hittar man dig det här året? Om man känner så här, men gud, nu vill jag bara ha mer. Var bokar man dig och hittar man dig? Och var...
ja, men du går in på johannashansen.com. Du kan följa sociala medier. Det är allt från TikTok till Instagram och Facebook. Och sen podden såklart. Där är väl det stora innehållsutbudet på olika livsproblem man kan lösa. Mm. Och sen så har vi webbkurserna som kommer på specifika områden. Allt från självkänsla till målsättning.
Man kan ju fråga mig också när jag har lyssnat på alla 300 avsnitt.
Det kan man absolut göra. Man kan också fråga dig.
Dåligt. Jag kan vara din länk.
Ja, eller inte.
Eller nej, jag ska inte vara det.
Jättedålig idé.
Men alltså, det här var ett otroligt intressant samtal.
Ja, jag har fått så mycket uppvak.
Vad är du för person? Alltså jag är helt så här, det här hur jävla, du kan ju svara på allting.
Du inser hur mycket vi egentligen behöver dig i våra liv.
Det är helt otroligt. Nej,
men ska jag svara på det här?
Du ska bara säga.
Nej, det här är bara det här är bara en boost. Du är helt jävla fucking amazing, om man får säga så.
Ja, tack för det.
Det är liksom det. Du ger svar på mina tankar.
Oh, wow. Mm. Kul. Jag har ändå ägnat hela mitt liv.
Nej, men det märks.
Ja. Nej, men vi är alltså super tack att du ville komma hit och lycka till med både med kurserna och med allting, och jag ska plöja alla podcastavsnitt nu. Och jag ska också hem och rensa i hela mig.
Du ska säga hem och städa.
Nej, städa. Ja. Förlåt, jag ska hem och städa. Ja.
Nu fick jag bekräftelse också. Det var fint.
Ja, det får du. Det ska du verkligen
ha. Du är inte en förlorare.
Nej.
Och inte en idiot.
Nej.
Och det är
inte du vinnare.
Det jag har också varit det. Mm.
Men det är, det är du inte idag.
Tack för det.
Tack. Tusen tack för att du ville komma hit.
Tack. Tusen tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.